Vad säger du Per? Ska vi dra igång den här showen?
Självklart.
Ja. Välkomna tillbaka till Placera-podden. Jag sitter här. Jesper Norberg heter jag. Jag sitter med min kära kollega Per Ståhl. Hej Per.
Hej.
Hur är det med dig?
Det är bra. Jättebra är det faktiskt.
Är det?
Ja.
Ja. Vi har en ny gäst här i Placera-podden. Det är inte vilken gäst som helst. Vi har med oss Mona Stenmark från Carnegie Fonder. Fantastiskt. Det blir mycket fokus på räntor idag. Välkommen Mona.
Tack så mycket.
Hur är det med dig?
Det är jättebra med mig.
Ja. Ja. Kul att höra. Härligt. Ja. Ja, jag vet inte, var ska vi börja någonstans Per? Jag har så otroligt många frågor. Vi har ju haft ganska mycket räntefokuserade program. Jag tänkte att idag ska vi givetvis lära oss mer om de fonder som Mona förvaltar. Vi ska prata lite grann om hur de ser på marknaden och olika placeringar. Men också faktiskt lära oss lite grann hur jobbet som ränteförvaltare är.
Hur man handlar det.
Alltså aktier känns ju ganska enkelt på något sätt. Inte enkelt, men lätt att förstå. Men vi börjar med lite kort om dig Mona. En liten introduktion till Mona Stenmark och var du kommer ifrån. Hur hamnar det här där du är?
Ja, jag är ju då född och uppvuxen i Uppsala. Jag är nationalekonom i grunden. Och började min karriär i finansbranschen på Hagströmer och Kviberg 2003.
Fin gammal firma.
Ja, verkligen en fin gammal firma. Och där jobbade jag under några år med riskfrågor. Och sen 2008 så började jag jobba i HQ Fonders förvaltningsteam för tillväxtmarknader. Och började därefter förvalta aktier 2010. Och det gjorde jag i ett antal år. Och sen gick jag över till att förvalta företagsobligationer på tillväxtmarknader. Så ett nytt tillgångsslag men samma geografier. Och från det har jag gått över till att förvalta företagsobligationer på den nordiska marknaden. Så att jag har snirklat lite mellan tillgångsslag och geografi, men det har ändå som funnits en röd tråd.
Det låter som du har miskat risken hela tiden. Är det risknivån?
Ja, lite så faktiskt. Ja, men,
nu har du ju hamnat på något stabilare än tillväxtmarknad.
Ja, verkligen. Tillväxtmarknad är ju ett fantastiskt spännande tillgångsslag, men det kan ju också vara extremt volatilt och ganska frustrerande marknader att jobba med ibland. Så att, jag är väldigt nöjd där jag är idag.
Du, apropå marknader, vi ska prata mycket mer om dina fonder och det du förvaltar idag, men vi har ju pratat mycket i den här podden om att det är en väldigt speciell höst, det har varit väldigt räntestyrt, penningpolitiken har varit i centrum länge, det har varit lite mer volatilt, vi har den här diskrepansen som du och jag har ältat 100 gånger mellan aktier och räntor. Din syn på marknaden just nu, hur skulle du vilja sammanfatta den?
Ja, man kan ju sammanfatta det med att hittills i år så har ju marknaden varit ganska stark. Vi har ändå sett en stark efterfrågan och högre tillgångspriser. Och tittar man makromässigt så kan man ju ändå säga att centralbankerna har ju bytt stansen i början av året mot vad de är nu. Och vi har ju varit inne i lågräntemiljö under en ganska lång period och jag tror ju att det kommer att fortsätta. Och sen har vi ju en hel del geopolitisk oro och någonstans kanske man kan tycka att räntemarknaden har indikerat sämre tider, men marknaderna har hållit sig väldigt starka, att det kan kännas lite motsägelsefullt. Men det har ju funnits en stark tro på att centralbankerna ska gå in och stötta, och det är ju precis det de har gjort. Det är räntesänkningar, det är stimulanser från ECB.
Och med tanke på den senaste industridatan, vi fick ju faktiskt från Sverige idag som var jättesvag, så är det precis som du är inne på, det finns ingen räntehöjning i sikte direkt.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kommer att befinna oss i den här miljön under en överskådlig tid framöver. Det är den vi får anpassa oss till helt enkelt.
Är det bra eller dåligt för din fond, eller spelar det lika stor roll som det gör på aktiesidan, eller hur tänker du?
Nej, men det är ju klart, när man pratar om räntefonder så finns det ju väldigt många olika typer av räntefonder och det är lite missvisande ibland att tala om dem i en klump. Vissa räntefonder är ju väldigt räntekänsliga och rör sig väldigt mycket när räntan rör sig, medan våra fonder, vi jobbar med ganska kort räntedurations, så våra fonder är mindre räntekänsliga.
Är krediterna viktigare då?
Absolut.
Eller underliggande
bo? Ja, det är krediterna som står i fokus för vår förvaltning. Vi väljer att inte ta några bett på räntan. Nej. Så att, men det man kan säga är ju att om vi nu går in i en period en viss avmattning, det blir en sämre konjunktur. Det är inte nödvändigtvis sämre för bolagen. Bolagen kan bli lite mer konservativa, dra ner på capex, dra ner på förvärv, fokusera på kassaflödet. Och det är ju någonting som vi som kreditinvesterare gillar. Fokus på kassaflödena, de kan betala på sina skulder. Så det är ju inte odelat negativt med en svagare konjunktur.
Två fonder står ditt namn på. Det är Investment Grade och Carnegie Likviditetsfonden. Vad är det som skiljer de här två fonderna åt? Huvuddrag?
Jag skulle vilja sätta dem i relation till de fyra fonder som vi har i vårt ränteutbud på Carnegie Fonder. Och när man pratar om fonders risk så brukar man ju titta på en riskskala från 1 till 7. Och börjar man då riskskala 1 med lägst risk, då har vi likviditetsfonden som är vår fond med lägst risk. Och efter den så kommer Investment Grade-fonden. Och sedan kommer våran corporate bondfond och sedan kommer våran high yield selectfond. Så att de här två fonderna är längst ner på riskskalan. Och det som skiljer dem åt är att likviditetsfonden då, den investerar i obligationer från stat och kommun, bostadsobligationer och företagsobligationer. Och stat och kommun och bostad, det är ju lägre risk i den typen av obligationer än i företagsobligationer. Medan Investment Grade-fonden investerar enbart i företagsobligationer. Så där kliver vi upp lite grann på riskskalan.
Men Investment Grade, bara en definition på begreppet, det är ganska, vad ska man säga, kvalitetsbolag?
Ja, precis. Investment Grade är ju en ratingkategori. Mm. Och vi har Investment Grade och vi har High Yield. Och Investment Grade kan man ju sammanfatta som företag med en hög kreditvärdighet, en lägre risk. Och
High Yield säkrare.
Precis. Mm. Stämmer bra.
Och hur stora är de här fonderna?
Ja, likviditetsfonden är ungefär 6,5 miljard. Mm. Medan vår Investment Grade-fond är strax över 600 miljoner. Det ska då tilläggas att vår Investment Grade-fond startades den 3 juni i år.
Okay.
Så den har inte funnits så länge. Men det känns som en väldigt rolig fond och den passar väldigt väl in i vårt utbud.
Utbudet, ja. Men då har den fått in mycket kapital, tycker jag. För det har ju varit stort nettoflöde till företagsobligationsfonder eller obligationsfonder överlag i år. Då har vi sett statistik från Fondbolagsförening.
Mm.
Känner ni att ni rider mycket på den trenden? Men ger den problem? Hur är det att starta upp? Finns det tillräckligt med... Vi kommer in senare hur man handlar obligationer och hela den här. Men är det ett jättestort utbud av obligationer? Ligger det bara och väntar på er? Eller?
Det är ju lite säsongsbetonat. Det är klart vi startade vår fond i juni och sommarmånaderna är ju alltid lite lugnare på de flesta marknaderna. Mm. Men precis som du säger så har det ju varit stora fondflöden och det har varit en stor efterfrågan. Och till viss del så har marknaden ibland känns lite begränsad. Men vi har också sett nu under hösten att det har kommit ut väldigt många emittenter på marknaden. Det har varit ett stort tryck i primärmarknaden. Så att det är klart, det utbudet kan ibland kännas lite skralt. Men vi ser inte att det egentligen är några stora problem att kunna handla till fonden.
Men om det nu blir sämre konjunktur som Jesper är inne på här. Eller kommer de att låna lika mycket då? Eller lånar man lite före konjunkturnedgången för att ha pengar i ladorna? Eller hur tänker företagen kring
obligation? Det är väl lite olika beroende på vilken typ av företag det är och vad de avser att finansiera med pengarna de lånar. Så det är klart att det kan bli en avmattning i att företag drar ner lite på det. Samtidigt så har vi ändå sett en förflyttning från bankfinansiering till kapitalmarknadsfinansiering. Mm. Och den förflyttningen kommer väl ändå fortfarande att finnas kvar. Men sen så tror jag till exempel om man tittar på gröna obligationer som är någonting som har vuxit enormt. Mm. Att det är ju någonting som jag tror kommer att vara ganska... Det kommer nog förhålla sig ganska starkt oavsett konjunktur. För det är så mycket som händer just när det gäller gröna obligationer och det ställs väldigt höga krav på hållbarhet och att företagen investerar hållbart. Så att jag tror ändå att det kommer att finnas material i marknaden. Och
hur funkar det för er med gröna obligationer? För precis som du säger, kraven på hållbarhet ökar ju hela tiden. Inte minst fondbolagen har högre krav på sig. Har ni några interna, vad ska man säga, placeringsregler om x antal procent ska vara gröna företagsobligationer? Eller bara någonting ni pratar om och vill ha mer om?
Nej, vi har inte några satta mål. Nej. Vi investerar ju väldigt gärna grönt. Vi har ju en hållbar ansats i vår förvaltning och vi tycker det är en viktig del i vår analys. Så det är någonting vi gärna investerar i, men självklart ska vi ju se att avkastningen är den rätta. Vi köper inte grönt till vilket pris som helst, utan det ska såklart finnas en rational för att investera i just den obligationen. Utöver att den är grön.
Finns det någon tumregel att gillar de genom lägre avkastning en grön obligation?
Det där är lite intressant faktiskt, för att vi har ju som sagt haft en boom vad gäller gröna obligationer. Och jag tror att det har funnits en viss osäkerhet i marknaden vart gröna obligationer ska prissättas. Men nu när det har kommit ut ganska mycket på marknaden så kan man ju börja se vart det landar någonstans. Och det vi kan se är ju att företag som emitterar gröna obligationer behöver ofta inte betala lika mycket, utan det finns en liten grön rabatt. Så det är ju ändå en intressant iakttagelse.
Vad kan man annars förvänta sig som investerare i de här fonderna vad gäller avkastning på sikt? Vad har ni för avkastningsmål eller vad man kan säga?
Ja, vi har ju inte några satta avkastningsmål. Jag tror att idag är det ju lite av en utmaning att skapa avkastning i räntefonder med tanke på den lågräntemiljö som vi befinner oss i. Men tittar man på våran likviditetsfond så skulle jag säga att vi ligger ungefär runt 0,4 och i vår investment grade fond 0,7%. Okay. Så att det är ju inga siffror som man trillar av stolen för direkt. Men vi jobbar hårt med att skapa den avkastning som vi kan, och vi vill kunna göra det oavsett konjunktur. Ja. Och det är ju därför som vi försöker sätta bolagen i fokus, och vi tror liksom att det är där vi kan skapa avkastning också.
Är det så att, jag menar, på aktier så råder ju ingen tvekan om att det finns konjunkturrisk i många sektorer och bolag. Och hur förhåller sig räntefonder till konjunkturrisker? Mer än du har varit inne på.
Eller är det strukturella risker? Jag tänkte på R&B igår, som den sjunker ju som en sten.
Precis.
Och de skulle ta in mer pengar. Nu var det kanske inte obligationspengar just. Men jag tänker då, som bolag som är kanske strukturell motvind, om man säger så, där man som investerare ser att här måste man göra ganska mycket i sektorn för att anpassa sig till framtiden.
Precis. Och det är ju någonting som vi självklart tar hänsyn till i vår analys. Och vi gillar ju stabila, defensiva bolag. Vi vill ju gärna se att det här är bolag som kan klara sig igenom en lågkonjunktur. Och det är någonstans en av grundstenarna faktiskt i vår förvaltning när vi tittar på bolagen. För det är ju klart att går vi in i en lågkonjunktur så kommer ju bolagen att påverkas, och det kan vi ju redan börja se i prognoserna när man tittar framåt, att det är klart att det kommer att märkas av. Men vi försöker undvika de som är allra mest känsliga.
Pratar ni mycket med aktiekillarna och se, eller tjejerna också? För
ja, nej, men det,
men jag har en dialog om vart bolagens vinster är på väg och så.
Jo, men absolut. Vi har ju gemensamma innehav i våra aktiefonder och våra obligationsfonder, så det är ju klart att vi utbyter information, och det kan ju också vara ganska intressant att lyssna på någon av våra aktiekollegor som har varit och pratat med ett bolag som vi sen träffar utifrån ett kreditperspektiv, för bolagen kan ju ofta presentera sig lite olika beroende på vilken typ av investerare som lyssnar. Så det är klart att vi utbyter information och
skiljer det. Händer det att ni har fått olika budskap och sådär?
Eller ja, på olika samma budskap, eller, men det är ju klart att
man säljer det på olika sätt.
Ja, precis. För en aktieinvesterare så vill man ju gärna höra att man ökar utdelningarna och så vidare, medan vi som kreditinvesterare kanske inte tycker att man ska göra det till varje pris. Så att det är klart att det kan finnas lite olika typ av kommunikation.
Jag är lite nyfiken. Vi pratade om det innan, att vi skulle lära oss lite grann hur det funkar att vara ränteförvaltare. Jag menar, Aktieförvaltare har vi ju träffat väldigt många genom åren och vi vet ungefär hur det jobbet funkar. Men hur funkar det att vara ränteförvaltare? Om ni säger liksom att den här obligationen är intresserad, hur funkar processen? Läser ni prospekt hela dagarna, träffar bolag och hur går handeln till?
Ja, men jag skulle säga att den del som är väldigt lik aktiedelen, det är ju ändå att för oss där krediten står i fokus så är det ju bolagsanalysen som är nummer ett och den lägger vi ju väldigt mycket tid på. Och vi träffar bolagen och gör ett gediget arbete just där. Sen så när man tittar på själva marknaden så har vi ju dels primärmarknaden och sen sekundärmarknaden. Så primärmarknaden då med nya emissioner. Och där lägger vi ju väldigt mycket tid och vi försöker ju egentligen titta på allting som kommer ut i primärmarknaden. Och sen kan det ju vara så att det inte är något som av intresse för oss idag. Men det kanske kan komma att bli längre fram. Och sen tittar man på sekundärmarknaden så där obligationerna sen handlas. Så är det ju, man kan säga att den är mer komplex och mer koncentrerad än vad aktiemarknaden är.
Hur då koncentrerar du det för er?
Ja, det är ju färre aktörer som handlar obligationer. Det är ju mest institutioner som handlar obligationer. Det är ju inte så många privatpersoner Nej. Som gör det. Och det har ju ofta att göra med att de handlas i 1 miljoners
poster.
Så att det handlar i högre grad om att matcha intressen mellan köpare och säljare. När man ska handla obligationer. Sen finns ju bankerna som ställer priser och det skapar ju likviditet. Sen är det så att har du ett bolag och vill köpa deras aktie, ja då finns det oftast en aktie. Men från vårt perspektiv så kan det ju finnas ett antal emissioner från det bolaget. Mm. Och då är det ju, vill man ju välja någon av dem beroende kanske på vilken löptid man är intresserad av. Så att det är ju helt klart en mer komplex marknad skulle jag säga. Det är lite klurigare att handla obligationer än vad det är att handla aktier.
Det behöver vara lite smartare för att vara ränteförvaltare,
eller hur? Exakt. Ja, jag vill inte säga det själv.
Vad är ambitionen om ni är på primärmarknaden där det är en ny emission av obligationer? Mm. Är det att hålla det till förfall eller hur tänker man när man har en obligationsportfölj?
Det där är ju väldigt olika beroende på vilken typ av förvaltare man är. Och vi försöker ha ett långsiktigt perspektiv när vi investerar. Men sen är det ju klart att vi omvärderar vår portfölj dagligen och tittar vad som händer med priser. Och vi kan ju tycka att nej, nu är det dags att switcha ur den här obligationen och hitta någonting annat som ger bättre avkastning. Så att vi har ju ett långsiktigt perspektiv, men det kräver ju ändå att vi är aktiva hela tiden för att ändå få ut mesta möjliga avkastning.
Intressant, eller hur Per?
Ja, jätteintressant. Ja. Jag tänkte bara på den här investment grade-fonden. Hur ser landfördelningen ut? Det är lite nordiskt investeringsfokus.
Ja, det är ju nordiskt fokus i alla våra räntefonder. Vi tycker ju Norden är en väldigt intressant region av flera anledningar. Men tittar man på investment grade-fonden då, så är majoriteten svenska obligationer. Och det är ju också den största marknaden och den som vi känner bäst till. Och för oss är det ju, vi har ett nordiskt fokus, men det är inget måste för oss att ha lika delar i varje land. Vi vill hitta den bästa avkastningen. Sen vill vi såklart ha en diversifiering, men vi köper inte någonting i Norge bara för att ha Norge okay. i vår fördelning. Så att som det ser ut nu så har den svenska marknaden varit den marknad där vi har hittat mest intressanta case. Och där vi tycker att avkastning i förhållande till risk har varit mest attraktivt.
Och du säger nordiskt fokus, innebär det 100% Norden? Eller kan ni lämna nordiska gränsen?
Ja, vi kan ha möjlighet att göra det. Det kan ju också vara så att det finns bolag som har en väldigt stor exponering mot Norden. Och det är ju också okej för oss att investera i.
Kan ni ta en obligation i euro? Om det är från ett svenskt bolag?
Ja, det kan vi göra.
Hur gör ni med valutarisken? För det är Norden, det är ju en ganska geografiskt avgränsad, men vi har ju en jäkla massa valutor.
Vi valutasäkrar alla våra fonder, för det just med räntefonder och så, och den avkastning man har att jobba med nu, att utsätta sig för valutarisken också är, det är ett väldigt stort bett att göra det.
Och om vi hänger kvar ett tag på investment grade-fonden då, hur ser investeringsprocessen ut då? Du var inne lite grann på hur ni träffar bolag och så vidare, men från ax till limpa lite grann, hur ni bestämmer er.
Ja, jag kan börja lite grann med universet, hur stort det är. Och om man då tittar egentligen på det nordiska universet och inkluderar alla våra fonder då, så kan man säga att det är ungefär 1200 emittenter. Och sen screenar ju vi...
Emittenter, är det är...
Ja, bolag.
Det är bolag som ett aktiebolag. Ja. Det är Volvo, Ericsson.
Alltså. Ja, precis. Mm. Och sen så screenar ju vi på lite olika parametrar. Det finns vissa sektorer som vi inte investerar i, till exempel vapen och tobak. Och sen så screenar vi också på storlek på utestående skuld hos emittenten och löptider. Så vi har några parametrar som vi går igenom. Och när vi har gjort det så landar vi på ungefär 600 emittenter. Och det är för oss ett hanterbart univers. Vi är 6 personer i vårt team och där känner vi att vi kan ha en känsla för de här bolagen. De vi investerar i lägger vi förstås väldigt mycket tid på och kan utan och innan. Men det är det vi har att jobba med. Och det är då för alla 4 våra fonder. Så att alla de är ju inte passande för alla fonder. Och sen utifrån det så när vi då har hittat ett bolag som vi tycker är intressant, så gör vi vår analys. Vi tittar på affärsrisk, vi tittar på finansiell risk, vi tittar på hållbarhetsrisker. Mm. Och sen så träffar vi bolaget. Så att,
vem är det ni träffar på bolaget? Jag menar, aktiesidan träffar blir liksom vd och det är IR och finanschef. Vilka träffar ni?
Det är olika. Mm. Ja. Ibland är det vd, finanschef. Ibland är det investor relations. Ibland är det, nu när det har varit mycket gröna obligationer på marknaden, kan det vara hållbarhetsansvariga. Så att det varierar ofta. Men vår ambition är ju alltid att på något vis få träffa ledningen och kunna ställa de frågor som vi vill ställa. Så att det finns ju ofta mycket analys på bolagen, men vi vill ju alltid göra vår egen. På samma sätt som att det kan finnas en officiell rating på ett bolag, så vill vi ändå göra vår egen kreditanalys. För att...
Och vad finns det mer för, finns det några mer no-nos när ni går igenom, om bland de här 600 då som uppfyller hållbarhets profilen, när ni sen grottar ner i bolaget och tittar på balansräkning och resultaträkning, har ni några sådana här no-nos att det ska inte vara, säg, förhoppningsbolag eller hur mycket skuldsatt ska det vara? För en skuldsättning är ju ganska avgörande.
Ja, och det är ju en väldigt viktig parameter, men vi har ju vissa sektorer, vi gillar ju inte förhoppningsbolag, bioteknik, vi gillar ju sånt som man förstår. Man förstår affärsidén, man förstår hur de tjänar pengar, man förstår vilka risker de utsätts för och hur de kan påverkas av det. Sen ställde du en fråga till.
Nej, vad blir mest det liksom hur ni tittar på vilka kriterier? För,
precis. Ja. Och sen då är det ju väldigt viktigt just som du nämnde där när man gör den finansiella analysen, hur skuldsatt just bolaget det är. Och det kan ju vara så att det är ett bolag som vi tycker är väldigt intressant, men vi vill se att skuldsättningen kommer ner innan vi känner oss komfortabla att investera i just det bolaget. Sen kan det vara att vi tycker att obligationen inte är prissatt på ett sätt som vi, där vi vill gå in och köpa. Så att ibland kan det ju vara lite vänta och se hur bolaget utvecklas. Och då har vi det under uppsikt och inväntar ett lämpligt tillfälle när vi kan investera.
Hur ser branschfördelningen ut i fonden nu då?
Det är ju ungefär en fjärdedel fastigheter och det är ju en betydande del. Men det är också så att fastighetssektorn är en betydande del av hela den svenska obligationsmarknaden. Och det är ju för att fastighetsbolagen har gått från bankfinansiering till obligationsfinansiering. Många fastighetsbolag har ju velat kunna finansiera sig med längre pengar. De vill kunna finansiera sig i euro. De vill kanske kunna ta en officiell rating för att kunna nå ut mer på kapitalmarknaden. Och för att få en officiell rating kan det krävas att man sänker sina säkerställda lån. Och det gör man ju då bland annat genom obligationsmarknaden. Så att gå ut på obligationsmarknaden kan ju vara en förutsättning då för att kunna få en officiell rating. Så det gör ju att fastighetssektorn har blivit väldigt stor, och det är en sektor som har gått väldigt starkt också. Mm. Det har varit en otroligt gynnsam miljö för fastigheter.
Det har varit en fantastisk miljö för fastighetsbolagen, både konjunkturmässigt och räntemässigt givetvis. Mm. Och lyssnar man på fastighetsbolagen och man lyssnar på fastighetsanalytiker, så är det finns ju inga moln på himlen. Nu generaliserar jag, men lite så är det ju faktiskt. Hur ser ni på räntesidan på fastigheter? För det är ändå, den samlade skuldsättningen är hög och det är koncentrerat i ganska få bolag om man ser på fastighetstillgångar och så vidare.
Mm. Vi tycker att det är en sektor som är fortsatt intressant, men precis som du säger så har den gått starkt under en ganska lång tid, och det är ju klart att det finns lite orosmoln. Mm. Så vi är ju väldigt selektiva när vi investerar i fastighetssektorn, och vi tycker om att se bolag som har attraktiva lägen, de har långa hyreskontrakt, gärna offentliga hyresgäster. Så att vi är väldigt selektiva, och det är väldigt viktigt att bolagen har starka kassaflöden. För lite som du är inne på så har vi ju sett att marknadsvärden har gått upp enormt mycket. Och det är ju sånt som faktiskt kan förändras.
Ja.
Och det är ju klart att det kan ju slå mot bolagen, och då är det ju extremt viktigt att det faktiskt finns ett starkt kassaflöde. Så det är någonting som vi tycker är viktigt.
Vad har ni för favoriter i fastighetssektorn? Eller vad?
Ja, vi har ju ett bolag som kanske inte är så välkänt som heter Vaxe.
Mm.
Och det är ett samhällsfastighetsbolag som då förvaltar fastigheter främst inom rättsväsendet.
Domstolar?
Ja, precis. Ja, de har inriktat sig på det. Och de har ju då en väldigt stabil kundbas och väldigt långa kontrakt. Så det är klart, en domstol är ju inte någon som kanske flyttar på sig så där väldigt ofta. Och kontrakten ligger i snitt på 10 år.
Mm.
Så att det här är ju ett bolag som uppfyller många av de kriterier som vi gillar. Just med de bitarna jag nämnde, de har en låg skuldsättning. Så att det känns som att de kommer att kunna generera en jämn och stabil avkastning, och de är ett väldigt defensivt innehav.
Det låter inte som något förvärvningsbolag, att de förvärvar så mycket om dem.
Nej, men de förvärvar, men de är väldigt selektiva med vad de förvärvar.
De har hittat sin nisch där.
Ja, precis. Så de vill växa kontrollerat, och det tycker vi är rätt.
Jag tänkte, du är från Uppsala, jag har själv pluggat i Uppsala. Jag tänker Akademiska Hus, de äger ju jättemycket universitetscampus. Mm. Det känns ju också väldigt stabilt. Det är fler studenter idag.
Och de har ju emitterat.
Ja, det var det jag tänkte. Den typen av bolag hittar du dit också då? Ja, de är inte noterade på börsen, men...
Nej, men jag var faktiskt och lyssnade på dem och träffade bolaget för inte allt för länge sedan. Och de emitterade en obligation som vi tittade på. Men i det fallet så kände vi att vi tyckte inte att avkastningen var tillräckligt attraktiv för oss i det läget. Så att det är ju en selektion som vi också gör, att vi kan tycka att det känns väldigt stabilt och bra, men det är klart, vi vill ju skapa avkastning för våra andelsägare också. Så att
men det känns som att ni kan hitta lite nya under subsektorer.
Ja.
Alltså om man jämför med en aktiefond, vi är ju så mycket aktieförvaltare där, man vet ofta vilka sektorer de gillar. Men här får du ju lite annan exponering uppenbarligen, domstolar och om man nu vill äga en del av Uppsala universitets fastighetsbestånd.
För just samhällsfastigheter är ju ett område som känns väldigt stabilt och som vi tror kommer att växa. Det kommer att finnas behov av fängelser och skolor. Så att det är ju en sektor som vi tror på.
Det är infrastruktur. Jag gillar det.
Ja, jag vet mycket. Att du gillar det.
Jag är ju helt insnöad på infrastruktur. Går på alla seminarier som finns. Liksom. Men här är ju verkligen infrastruktur i liksom den rätta bemärkelsen.
Största innehaven då? Är det fastigheter eller?
Precis. Det är ju en stor del av våra fonder om man tittar sektormässigt.
Enskilda
bolag, så har vi då Vaxe som är ett betydande innehav. Men jag ska säga det att vi har ju inget innehav som är...
Hur stort är stort innehav?
Ja, inte över 4% skulle jag säga. Okay. Eller ja, någonstans runt 4% skulle jag säga att det är de största ligger på. Vi vill ju ändå ha en balanserad portfölj och diversifierad. Och, så att Vaxi är ett sånt bolag. Ett annat bolag som vi gillar är Nibe.
Ja. Ja, nu kommer Per igång här. Okay. Smålänningen, han är ju smålänning.
Så. Men vi tycker att de ligger helt rätt i tiden med sina produkter. Att ersätta produkter som är baserade på fossila bränslen och komma med energieffektiva lösningar. Och nu har ju de främst sålt till hushåll, men de satsar ju också på att komma ut på marknaden till större kunder. Och en annan sak som är intressant med Nibe ur ett obligationsperspektiv är att de inte har någon officiell rating. Det är ett icke-ratat bolag.
Vad innebär det konkret då?
Ja, det är att de inte har ett kreditinstitut som har granskat dem, granskat deras kreditvärdighet och satt ett officiellt betyg som vi som investerare kan gå efter. Och bolag som inte ratade får ofta betala upp lite mer just eftersom de inte har den här officiella ratingen. Men vi gör ju vår analys och kan ändå komma fram till att vi tycker att det här bolaget
är ett investment grade.
Ja, bolag. Precis. Men då är det ju så att om nu Nibe väljer att ta en officiell rating, vilket vi tror att de kommer att göra i något skede, så innebär det ofta att obligationen får en värdeökning. Okay. Så det är ett sätt att skapa avkastning.
De är smålänningar. De vill inte betala för ratingen. Det kostar pengar.
Du investerar bara i småländska bolag.
Men det kan ju komma ett förvärv.
Ja, det
alltså
gör det.
Snart, de är ju väldigt hyggligt förvärvsintensiva. Så då kommer det väl ut kanske lite mer obligationer.
Ja. På
tal om och jag får känslan av att de är ganska konservativa också.
Ja,
att de
är, definitivt.
Svävar inte iväg.
Nej. Men då har ni mycket industribolag då? Eller industri...
Nej, men vi har Nibe som är det största. Sen har vi även till exempel Hexagon, äger vi också. Men industribolag skulle jag säga, det är ju inte den tyngsta sektorn i fonden. Är det inte, utan även där är vi ju ganska selektiva. Men jag kan tillägga apropå det här med icke-ratat, att det är ju någonting som gör Norden som region ganska intressant. För ungefär 30% av universet är inte ratat idag. Mm. Så det är klart att investera i sådana bolag och att de sen får en rating, det ger ju möjlighet till avkastning.
Finns det några risker med det att det inte är ratat för er del?
Inte om vi gör vår gedigna analys. Då gör ju vi vår bedömning vad vi tycker att bolaget har för rating. Och det man ska komma ihåg det är att det är ändå stora välkända bolag som
varför
inte
är ratade. Varför är de inte ratade? Ett bolag som Nibe som är så väl analyserat ändå.
Det är ju ett ställningstagande att bestämmas för att ta en officiell rating. Dels kostar det pengar, som vi var inne på. Och sen har du ju då vissa begränsningar i termer av nyckeltal som du behöver förhålla dig till för att då behålla den rating du har fått. Och det kan ju vara någonting som vissa företag kanske inte vill om de planerar stora investeringar och förvärv och så, utan då vill de ha flexibiliteten att kunna dra upp skuldsättningen och så vidare.
Så vad är fördelen för ett bolag att ha en investment rating då?
Ja, det är ju att de kan finansiera sig billigare på obligationsmarknaden.
Billigare finansiering?
Ja,
okay.
Det är det.
Ja, det är klart. Småländer. Men köper man domstolar kanske det är bra att ha en rating. Jag har ingen aning, men är man Nibe och vill göra förvärv så kanske man... Det tar bort lite frihetsgrader kan jag tänka mig.
Alltså, ja, det tar ju bort en viss flexibilitet. En viss, du får lite mer ramar att hålla dig inom.
Men då är ju analysen mycket viktigare som du säger. Att ni gör en bra analys och att det verkligen är kanske ett investment-grade-bolag så det inte är någon... Du pratar ju att ni har en high yield-fond. Det är ju bolag som har högre risk och högre skuldsättning då, så att ni inte hamnar där kan jag tänka mig.
Nej, och det är ju, vi vill ju, det vi fokuserar på i våra fonder det är ju att vi vill ha så lite ränterisk som möjligt. Vi vill minimera ränterisken. Mm. Vi vill också minimera marknadsrisken. Vi har ganska kort kreditduration i våra fonder, inte så långa löptider. Då är vi mindre utsatta för marknadsrörelser.
Vad är kort i eran dimension?
Ja, alltså genomsnittlig löptid i investment grade-fonden ligger på 3 år, men den är lägre idag. Men genomsnittligt kommer den att ligga där över tid. Utan det är kreditrisken som vi vill fokusera på. Risken i emittenten. Och där känner vi att gör vi vår analys så kan vi känna oss väldigt komfortabla med det. Och förhoppningsvis då skapa en bra avkastning som är jämn och stabil över tid.
Tänker ni som aktiefolket gör liksom det här med allokering, att nej, men nu vill vi ha mer defensivt eller nu vill vi ha mera högrisk eller småbolag. Är det någonting som påverkar er, till exempel den marknaden vi är inne i nu, då många aktieförvaltare kanske tänker lite mer defensivt till exempel?
Vi är ju ganska defensiva i hela vår approach, i hela vår investeringsfilosofi så är vi ganska defensiva. Och som jag sa, vi har bolagen i fokus, det är där det är ju där det stora investeringsbeslutet ligger. Så att jag skulle säga att bolagsvalet är nummer ett. Ja. Och sen blir det ju, utifrån det så får vi ju en sektorfördelning och en geografisk fördelning. Mm. Sen vill vi ju självklart ha en balans i det hela. Men det som är viktigt tycker jag, det är att vi har ju våra mandat i varje fond. Och det är de ramarna vi håller oss inom. Vi förändrar inte vår förvaltning särskilt mycket utifrån marknadsförutsättningar. Nej. Utan vill man som kund ha mer risk, då kan man flytta sig från längre upp på skalan bland våra fonder. Så vi vill att investerar man i investment grade fonden så vet man vad man får. Den kommer att förvaltas på samma sätt och med samma filosofi oavsett vad som händer i marknaden.
Sen har vi då likviditetsfonden som har en annan profil och där var det mera stat och den här typen. Och ni skriver att det är en tillfällig placering med mycket låg risk. Mm. Förklara det.
Ja, den har
vad är tillfällig för det första?
Ja, tillfällig. Lite grann som namnet antyder i likviditetsfonden. Det här är ju en fond om du vill placera dina pengar tillfälligt. Du kanske vill kunna ta ut dem efter x antal månader. Du behöver inte ha så lång investeringshorisont. Men det är ett alternativ där du ändå kan ha dem, få en jämn, stabil avkastning till minimal risk under en kortare tidsperiod. Så det är det vi menar med det citatet där. Hade du en annan fråga?
Jag har en annan
fråga.
Ja, men jag satt och kollade på svenska statspapper. Allt är ju i minus i princip om det inte var en svensk 30-åring eller 20-åring eller något sånt där. Sen får man ju betala för att låna till staten, uppenbarligen. Hur gör ni där med hur tänker ni kring, har ni statspapper också? För ni har kommunpapper och företag.
Precis, vi har stat och kommun och bostäder och företagsobligationer. Och det är ju verkligen en utmaning att skapa avkastning. Precis som du säger så är det ju inte så stora spreadar som vi talar om. Men vi försöker ju skapa avkastning där vi kan. Till exempel då inom bostadsobligationer så kan vi titta lite grann utanför Sverige. Där kan det ibland gå och hitta några punkter till. Vi kan titta på stat- och kommunägda företag. Det är någonting som vi tycker är väldigt intressant. Och där kan man ju till exempel, som exempel nämna kraftbolag. Mm. Som ofta är då ägda av stat och kommun. Som
vatten då, och kraft.
Ja, som då kan ha en hög kreditvärdighet och kännas som ett bra alternativ med låg risk men som ändå kan ge lite extra. Så att det är så vi försöker jobba lite grann med de små delarna för att skapa lite mer avkastning.
Och hur skiljer sig investeringsprocessen för en sån här fond med till exempel kommunobligationer jämfört med en företagsobligation? Är det någon väsentlig skillnad eller i principen densamma?
Ja, investeringsprocessen är väl densamma egentligen för alla våra fonder och dess innehav. Men det är ju klart att när man tittar på en stat eller en kommun så är ju det någonstans inte riktigt samma sak som att investera i ett företag. Utan här hamnar det ju väldigt högt upp vad gäller hög kreditvärdighet. Mm. Så att det är klart att de kräver ju inte riktigt lika mycket insats som kanske ett icke-ratat bolag gör. Men själva vår process är densamma och vårt portföljtänk är detsamma oavsett vilket av.
Nu kanske jag ställer en jättedum fråga. Men det får man göra i den här podden. Jag tänker på det, nu läser vi ju varje dag om hur väldigt många kommuner har det svårt ställt och högre skuldsatta och de får inte budgeten att gå ihop och så vidare. Hur påverkar det? Eller kan det påverka hur ni investerar?
Ja, men man får ju titta på varje kommun utifrån den kommunen och i förhållande till andra kommuner. Sen så är det ju så att tittar man upp i Norden så är det ju sällan riktigt illa, om man uttrycker det så. Men sen handlar det ju mycket om vad vi får betalt. Det är ju någonstans avkastning mot risk. Det är ju det är där vi måste ställa oss frågan om vi tycker att det är attraktivt. Det är väl egentligen den biten som vi tittar på även när det gäller kommuner.
Hur många innehav jobbar ni med i fonden ungefär?
Vi ligger på ungefär, det är lite olika mellan olika fonder, men i Investment Grade-fonden ligger vi på ett 40-tal bolag och i likviditetsfonden något mer. Det har ju också lite grann att göra med storleken på fonderna, att det klart utökas lite när fonden blir större. Men vi vill ju hålla antal emittenter inte för spretigt. Vi vill känna till de bolag som vi har investerat i.
Hinna träffa dem.
Precis, och det är ju ändå någonting, ett löpande arbete kring att följa de här bolagen. Så att vi försöker hålla det där omkring.
Ja, så fonder med relativt sett låg risk jämfört med många av dem vi träffar med, som är rena aktiefonder. Det kan man sammanfatta det med. Lite mer kanske, vad ska man säga, tydligare vad man kan förvänta sig avkastning. Mm. Inte lika hög som aktier, när det går bra, aktier. Men lite mer kanske stabilitet. Kan man säga så? Det är ju ett ord som jag gillar.
Ja. Jag tror att det stämmer ganska bra. Jag tror att det är väldigt viktigt att lägga sin förväntansbild på rätt nivå med tanke på den lågräntemiljön som vi befinner oss i. Och jag tror vi har ju fått ganska mycket från att vi har sett att tillgångspriserna har gått upp. Mm. Och det kan vi ju inte riktigt kanske förvänta oss framöver, utan det är ju snarare kupongerna, räntebetalningarna, det är ju där vi kommer att få avkastningen om vi tittar framåt.
Per, du inledde ju med att säga att vi har sett flöden till obligationsfonder. Det är den här BOFA du...
Nej, nu är det fondbolagens förening.
Fondbolagens förening, sa jag, precis. Och har ni märkt det generellt för era, vad är det, 4 räntefonder, att det har varit ett ökat intresse senaste tiden?
Ja, nej, men det tycker jag att det har varit. Sen kan ju marknaden alltid vara lite känslig för vad som händer i världen, och vi har ändå sett under våren, det har ju varit en del geopolitiska incidenter och det händer lite saker, att det kan skapa en viss oro som vi kan se i våra flöden generellt in till fondbolaget. Ja. Men jag tycker att det känns som att både marknaden och kunder har blivit lite härdade. Mm. Att det finns ett, man vill ändå ta risk trots att världen känns lite skakig.
Ja, absolut. Vi är tillbaka till den här diskrepansen mellan börs och räntor. Du är mycket mer optimistisk än vad jag är, generellt. Jag gillar ju räntefonder nu när man vet om man får.
Du har hittat ditt univers. Men jag tänker, hur ska man tänka om man har en fondportfölj nu? Hur ska man tänka då? Man har några aktiefonder och någon globalfond och lite sådär. Hur stor del tycker du man ska placera i den här typen av fonder då för att få ner risk? Eller bara, bör man ha din fondportfölj för att börja?
Jag tycker att en räntefond är ett bra komplement i en portfölj. Sen är det ju upp till kunden att bestämma hur stor del man vill att det ska vara och var på riskskalan man lägger sig. För det ska man ju komma ihåg att du har ju mycket valmöjligheter inom räntefonder. Som jag sa, det är ju ändå ett ganska... en stor grupp av fonder, och man kan ju ha mycket att välja däremellan, och där tror jag att många kunder kanske inte riktigt egentligen vet hur mycket det faktiskt finns att välja på, hur olika de här fonderna faktiskt kan förvaltas.
Men era, om vi går till extremerna som ni har i ert utbud, vad har ni för, vad kan man förvänta sig för riskskillnad? Det är väl High Yield som är mest
riskskillnad? Ja, High Yield Select är vår mest riskfyllda fond i vårt ränteutbud, men den ligger på en trea då i skalan 1-7, så att du är fortfarande i den nedre delen av riskskalan, så att våra fonder ligger mellan 1 och 3. Men någonstans där har du ju ändå möjligheten att
gå i risk på att bli från 1 till 3 i alla fall, och från likviditetsfonder.
Och de här fonderna blir allt viktigare för dig och mig, Per, som börjar komma till åren. Eller hur?
Såklart.
Det är ju säkert klass. Ja. Så att, har du några räntefonder?
Nej, men jag är snart där.
Du har inga räntefonder?
Jag ska börja med 3:an. Alltså riskskala 3.
Du börjar ja, sen nosa
jag,
lite på det.
Kommer jag hamna på ettan? Kommer jag sitta och ringa Mona om 15 år? Va? Mina investeringar.
All in.
Du är all in nu.
Du är all in. Avslutningsvis då, du har ju berättat lite om det här samtalet, men hur ser ni på marknaden? För jag tycker, vi säger det att det är alltid spännande tider, men den här hösten och det vi förväntar oss framöver, det är ju väldigt grumligt skulle jag vilja säga. Kan man säga så?
Ja, verkligen.
Hur tänker ni när ni sitter på era morgonmöten och diskuterar?
Grumligt känns väl som ett ganska bra ord, tycker jag. Som jag sa, lågräntemiljö, det kommer vi befinna oss i. Det finns mycket geopolitiska spänningar. Det känns lite... Ja, vi har ju Trump, man vet aldrig vad han tar sig för, även om vi verkar blivit lite härdade mot hans tweets och så vidare. Definitivt så tror jag att vi kommer att se en avmattning. Det finns väldigt mycket tecken som visar på att den ekonomiska tillväxten ändå är på väg ner. Inte nödvändigtvis sämre för bolagen, som jag nämnde också, ur vårt perspektiv. Så att jag tror att vi kommer att kunna tuffa på ett tag till, och jag tror att det är att tänka på, vi kommer att tänka på att vara defensiva, vara väldigt selektiva med de bolagen vi investerar i och ha det här i bakhuvudet att vi lever i en tid när vi inte riktigt vet vad som kommer. Det, som du sa, det känns lite grumligt nu och då är det vi får förhålla oss till.
Har du någon avslutande fråga, Per? Eller du...
Nej, jag är jättenöjd.
Du börjar bli lite sugen på räntfonden, märker jag på det. Det syns inte på det, men du ser lite...
Nej, men det här, jag gillar det här.
Ja.
Helt klart. Jag tyckte det här...
Men det är bara för att Mona nämnde Nibe. Eller hur?
Mm. Nej, men vad jag gillar också lite är att man får lite annan exponering. Jag säger att jag gillar infrastruktur. Men här kan man få delar av infrastruktur.
Du pratar, som du inte får på börsen?
Nej, du får inte det. Du får inte, vi har ingen aning, Sundsvall Energi eller Uppsala Energi går ju uppenbarligen och köpa kan jag tänka mig. Och du får... kan äga en liten del av domstolen i Jönköping.
Det är ganska
antagligen. Nej, men bara som en idé, en tanke till riskdiversifiering. Nu får jag fram och tillbaka. Nej, men så det blir jättedåligt ljud som vanligt, men jag är jätteledsen. Men det gillar jag med det här.
Ja, men jag tycker det är jättespännande. Jag tror vi är klara där. Mona Stenmark, tusen tack för att du kom hit och hälsade på oss på Placera. Vi uppskattar verkligen. Vi gillar att snacka räntor, som sagt.
Ja, det gör.
Och lycka till under hösten.
Tack så mycket.
Ja, tack.